Det är småttingarna som tar initiativet i Tyskland. EU låtsas inte bry sig. Här är Europapodden. Jag heter Claes Aronsson. Välkommen.
Heute wird gefeiert. Ab morgen wieder gearbeitet.
Eine neue Finanzmarktverfassung.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land.
Eine tägliche Ehre und Herausforderung ist.
Det har gått två dagar sedan det tyska valet och idag så har vi tänkt att tillsammans med kloka gäster fundera på hur en framtida tysk regering utan Angela Merkel skulle kunna förändra relationen med EU och resten av världen. Det är tisdag förmiddag den 28 september när vi bandar och med oss hemifrån som vanligt Susanne Palme, vår EU-kommentator. Hallå!
Hallå där!
Det blir ju bara spekulationer det här, sa du när jag presenterade ämnet för podden. Men, nu finns det en del att säga.
Jo, men det är bara, vi vet ju inte utgången än, så att det är ju spekulationer.
Mm. Men det ska ändå bli superintressant. Hur ser du på valresultatet? Du som har kunnat följa det här lite mer tillbaka lutat än Tysklands experterna.
Nej, men dels så håller jag väl med det den franska EU-ministern sa igår i fransk tv när han sa att det är kontinuiteten som präglar det här valet ändå. Alltså stabilitet, att det är arvet efter Angela Merkel. Det blir inga stora förändringar på det viset. Tysklands roll i Europa. Han sa ju till och med ganska kul att de tyska väljarna röstade på Merkel eftersom Olaf Scholz var ju hennes kopia här, ville framställa sig som just hennes arvtagare. Bortsett från det då så blir ju det spännande nu. De här två mindre partierna som du sa, de gröna och liberalerna, det blir de som avgör vem som blir förbundskansler. Och de gröna har ju en väldigt stark ställning nu att kunna se vem som betalar mest, liksom, vad de får mest. Och får de mer av Laschet, av CDU, CSU, eller får de mer av SPD? Sen har vi det här vi kommer att prata om. Att de inte är överens, liberaler och de gröna, i en väldig massa frågor. Och hur ska man lösa det?
Mm. Med oss här också Göran von Sydow som är chef för Svenska institutet för Europapolitiska studier. Du var på SVTs valvaka, såg jag.
Mm, just det.
Ja, lite otrogen där mot radion.
Nu är jag tillbaka igen.
Det är helt okej. Vad tänker du om det som hände i söndags?
Ja, alltså är man road av att så här, studera valresultat och välja beteende finns det ju liksom hur mycket som helst här att grotta i. Men ska man se på en väldigt så här, utzoomad blick så tycker vi att det finns någonting som ungefär ligger att Tyskland blir lite mer som övriga Europa. Det vill säga att den här stora trenden som har funnits om fragmentering, att väljarna flyr undan från de stora bärande partierna, den återfinns nu också i den tyska politiken. Och det stora kanske, vad ska jag säga, historiska, det är väl CDU-CSUs nedgång. Alltså det som har varit så centralt parti, som haft en så dominerande ställning, nu gör ett så otroligt dåligt val post Merkel. Och det i sin tur då har inte lett till, om man ska säga, fragmentering går igen som finns i många andra länder, men det finns inte så mycket då polarisering, det vill säga väljarna har inte flytt ut i kanterna, utan tvärtom har de här yttersta kanterna faktiskt försvagats. Och lite i anslutning till det som Susanne sa, det är också de partierna som är de EU-kritiska, Die Linke och AfD. Så att i den meningen så är det liksom en fragmentering, men i den politiska mitten, som ger upphov till ett väldigt intressant och komplext spel nu då, om bilda koalitioner.
Mm. I studion har vi också Louise Steinberger, du är född i Tyskland och en av våra främsta Tysklands experter här på Sveriges Radio. Du var ju ankare i våran valvaka.
Mm, hej.
Välkommen till podden. Nu är det ju så att det börjar det här, den här koalitionspåken, maktpåken som de säger i Tyskland. Och ett bra sätt att få grepp om hur lång tid det här kan ta, det är ju att titta tillbaka till hur det gick 2017, för det var ju också ett maraton. Kan du inte bara fräscha upp minnet på, så hur såg det ut då?
Då siktade man ju på någonting som hette Jamaica, alltså att Kristdemokraterna skulle bilda regering tillsammans med de gröna och liberalerna och enligt Jamaica-flaggans färja då. De samtalen sprack efter en månad eftersom ordföranden för Liberalerna, Christian Lindner, han gick ut och sa att det är bättre att inte regera än att regera fel. Så han hoppade av.
2018 hann det bli innan det blev en klar regering, va? Vilket, kommer du ihåg vilket datum det, ungefär?
Det var ju i början på februari 2018 som förhandlingarna var klara. Sen hade och då var det ju väldigt dramatiskt för den här Jamaica-förhandlingarna sprack ju i november och sen var alla handfallna. Vad ska vi göra nu? För Socialdemokraterna hade ju sagt väldigt tydligt aldrig mera en stor koalition. Alltså Socialdemokraterna skulle inte gå i regering med Kristdemokraterna. Och sen gick de in i förhandlingar ändå. Eftersom presidenten hade manat till att nu måste man ta sitt demokratiska ansvar. Alltså vi kan inte ha landet ledarlöst och det är instabilt och sådär. Så det började på mars var det klart.
Ja. Och det här kan ju dröja lika länge då. Vi får se om det är Angela Merkel som kommer hålla det där nyårstalet eller om det blir en ny förbundskansler. Jag lyssnade på intervjuer igår med flera tungviktare inom EU. De säger att nej, det gör ingenting att det tar tid. Det här kommer inte påverka EUs arbete. Jag hörde bland annat Ylva Johansson, vår svenska EU-kommissionär och så svenska EU-ministern Hans Dahlgren. Vi kan lyssna på honom.
Jag tror inte man ska vara orolig för att det blir ett vakuum. Det här kommer naturligtvis att vara fortsatt Angela Merkel som är förbundskansler tills dess en ny kansler tillträder. Hon kommer säkert att resa till det europeiska rådets möte i oktober och så vidare. Och jag menar, tyska administrationen deltar i alla de förhandlingar som nu pågår. Det kommer ju inga nya initiativ förstås från tysk sida. Men det finns gott om frågor redan på bordet. Klimatfrågan till exempel, det här stora paketet som ligger sedan i somras. Det finns mycket att ta i. Jag tror inte att Tyskland kommer att vara passiva.
Vad säger du, Susanne? Allting rullar på som vanligt. Det här är inga problem.
Det tror jag inte alls på. Jag tror att det kommer att bli en period nu då det kommer att stå ganska mycket stilla. Därför att just de här frågorna som är väldigt känsliga och som är stridsfrågor i de här koalitionsförhandlingarna nu, klimatpaketet till exempel, där är det stora skillnader mellan de gröna och liberalerna. Och jag har svårt att se att Tyskland skulle kunna sätta ner foten lite mer konkret i de här förhandlingarna förrän man har liksom gjort upp i den här frågan. Sen finns det väl säkert ett allmänt stöd, den här nya. Alltså Tyskland kommer att stötta kommissionen och vara allmänt positiv till det här klimatpaketet. Och det är ju väldigt viktigt nu för att det ska bli någonting att både Tyskland och Frankrike står bakom. Men de jag har talat med är ju väldigt oroliga för att inte bara nu att Tyskland har haft val och det blir svåra koalitionsförhandlingar. Sen är det val i Frankrike också och att det kan bli liksom en ganska lång period. Det är viktigt nu för fransmännen att ha Tyskland ombord när de tar över ordförandeklubban i EU 1 januari. Att man då har en motpart. Därför att utan Tyskland och Frankrike så sker ingenting i EU. Så att jag tror att de som vill säga att det här betyder ingenting, jag tror faktiskt att de underskattar svårigheterna. Men Tyskland har redan idag, som det har varit, svårt att sätta ner foten konkret. Man lyssnar på alla och man försöker hålla ihop och jämka samman positioner. Och sen sätter man inte ner foten själv förrän alldeles i slutet av förhandlingen. Just på grund av att det inte finns någon enighet. Alltså att koalitionen, man har inte berett det här på ett korrekt sätt. Eller som man gör kanske i andra länder, att man faktiskt har en linje. Det har man inte i Tyskland. Och det här lär ju bli ännu svårare då när man inte har någon innan de här tre partierna har gjort upp i sakpolitiken.
Mm. Håller du med, Göran?
Ja, jag tror att man ska precis. Det finns stor anledning att tro att det kan vara så att det liksom saktar in lite av att man inte har en tysk koalition på plats. Och dessutom ska man säga att av de här två grundalternativen som vi nu pratar om en tysk regering, så vet vi ju att då i Europapolitiken så står Liberalerna och de gröna en ganska bra bit från varandra. Men beroende på om det blir då trafikljus med SPD eller Jamaica med CDU, då kommer ju den balansen förändras även i Europapolitiken. Kring frågor av som den ekonomiska politiken eller för den delen klimatfrågan. Så att det betyder helt enkelt att det kommer ha en viss betydelse faktiskt för Europapolitiken hur den här tyska regeringen sen bildas och vad den kommer driva för någonting.
Mm. Det känns ju som att de gröna och liberalerna kommer få ganska mycket makt i nästa regering. Kanske till och med mer makt än vad de förtjänar utifrån antalet röster de har fått. Då. Om vi börjar med liberalernas inflytande. Vad jag förstår så vill Christian Lindner ha finansministerposten, deras partiledare. Vad skulle det kunna innebära för EU, Göran, om ett sånt parti som håller hårt i plånboken och kanske inte vill låna ut så mycket pengar till andra länder får finansministerposten i Tyskland?
Ja, precis. Om de får genomslag för den politiken, att det blir regeringens politik. För att man ska ju säga att de här förhandlingarna som tilldrar sig nu, det handlar ju inte bara om så att säga, skapa en majoritet för en regering, utan det är också ett ganska detaljerat program som regeringen ska företräda. Det är ju det som är en av anledningarna att det tar tid. Så att då beror det i första ledet på hur kommer det här regeringsprogrammet, koalitionsprogrammet, se ut, till exempel på den här frågan. Sen i andra ledet kan man ju säga att regeringar och ministrar tenderar att ha ett visst handlingsutrymme så man kan påverka liksom politiken inom det området, kanske lite mer än vad man kan i Sverige. Att vi ska säga, när du väl har koalitionsprogram på plats, du har ministeriet, så kan man då driva en politik. Och just när det gäller Liberalerna, FDP, så har ju de en ganska stram och återhållsam syn på hur mycket gemensam ekonomisk politik ska man ha i EU. Ska vi gå mot ytterligare initiativ kring saker som skatter eller den här gemensamma upplåningen som man nu gjorde i coronafonden, om det ska bli en upprepning på det. Så att FDP här företräder en ganska stram hållning där man gärna vill återgå till de gamla reglerna. Så i den meningen ganska lik det som vi känner igen från till exempel under perioden när Wolfgang Schäuble var finansminister, som man ju har övergivit lite under när Scholz har varit det finansminister. Så att det där är en väldigt intressant fråga, och det har också med det här har betydelse då vilken koalition det blir. För att om det blir då en sån här trafikljus där du har socialdemokrater och de gröna, ja, så står de rätt långt ifrån liberalerna i just de här frågorna. Medan skulle det bli en regering där CDU ingår, ja, då finns det nog lättare att få genomslag för liberalernas hållning här. Sista sak man ska säga också som är intressant här, det är ju liksom, om du har en regering av tre partier, så kommer de här mindre partierna, de kommer just göra anspråk på vissa centrala ministerposter. Så att säga att man skulle lyckas som tredje parti då, Liberalerna, att få finansministerposten, ja, då behöver ju de gröna minst en eller kanske två riktigt tunga poster. Och så har vi kvar då Socialdemokraterna på kanslerposten. Men vad mer? Alltså då kommer frågan i nästa del så här. Kommer Socialdemokraterna verkligen vara nöjda med att man bara har lite lightare uppgifter och kanske inte så stort genomslag i regeringens program? Mm.
För FDP, Liberalerna, är ju ett parti med bara 12% av rösterna då. Och få finansministerposten, det vore ju mumma, eller hur, Louise?
Ja, och jag håller helt med dig om att det är väldigt många om. Det beror väldigt mycket på hur de till slut lyckas sy ihop det. För de gröna har ju som ett jätteviktigt krav att de vill ha någon sån här superveto-ministerium för klimatet. Att den ministern får så att säga stoppa alla andra, eller det ska genomsyra alla andra portföljer. Om de får igenom det så kan ju det balansera en FDP-finansminister. Sen är det också intressant att både FDP och de gröna har sagt att ja, vi står väldigt långt ifrån varandra i hur vi vill genomföra till exempel klimatpolitiken. FDP vill ju så att säga sätta tydliga ramar och sen låta marknaden bestämma, medan de gröna vill styra det mera, bland annat genom investeringar som finansieras med lån också. Men båda har sagt att är vi bara överens om målet, vart vi vill nå, då är vi väldigt öppna för att förhandla vägen dit och även testa den andras sätt att lösa det.
Susanne, vad tänker du då om FDP:s politik får mycket inflytande, kanske över finanspolitiken inom EU också? Hur ser du på det?
Jo, men så är det ju att om Socialdemokraterna och de gröna hade fått bestämma så hade säkert Tyskland kanske varit lite mer öppen för det som till exempel Frankrike vill, att man ska kunna upprepa det här med som man gjorde med coronafonden, alltså återhämtningspaketet, att låna upp pengar för att hjälpa länder som behöver pengar till investeringar, och också att klimatomställningen måste få kosta pengar och det kan behövas, alltså att EU hjälper till. här kommer ju Liberalerna att vara mycket mer tveksamma.
Ska vi ta klimatet ännu mer, hur det kan påverka EU, tänker jag. För att de gröna, det är ju den frågan de kommer rikta in sig på. Och en grön regering då i Tyskland. Klimatfrågan har varit superviktig i den här valrörelsen. Det kommer bli en grön regering. Alla partier är medvetna om att den gröna frågan är viktig för att man ska kunna regera i Tyskland. Och så har vi ett ganska grönt Europaparlament. Alltså, vad kan det här få för effekt inom EU, tror du, Göran?
Ja, men det tror jag nog att det kommer få en effekt i den meningen att du får ytterligare stöd för det initiativ som kommissionen har tagit här i somras om de, att nå de här målen då. Så att det skiftar kanske ytterligare något åt det hållet. Samtidigt så är det ju värt att tänka på att det finns ju stöd i Europaparlamentet och kommissionen har de här planerna. Många länder, om man ska säga de gamla medlemsstaterna, stödjer den här omställningen. Så utmaningen är här nog att ena EU bortom de gamla medlemsstaterna, helt enkelt med de nya då, öst- och centraleuropeiska länderna, att få dem med på det här tåget också.
Tror du det kommer bli, liksom, det spelar ingen roll hur grönt Tyskland är och EU-parlamentet, det kommer ändå vara svårt att få med alla länder på den här klimatpaketet?
Det tror jag, och man måste nog tänka också i termer av vad är det man kan få i gengäld, så att säga. Hur kan man kompensera för de som har det svårare att nå de här målen? Men det är klart att det finns ju ibland då en risk med att man har högt ställda förväntningar och höga ambitioner som sen kommer till korta i de här förhandlingarna inom EU. Så att där är det väl också för de tyska gröna till exempel, att man har helt enkelt förväntningar på att nu ska det hända väldigt mycket och så kanske det inte riktigt händer precis lika mycket som man har hoppat.
Mm. Vad säger du, Susanne?
Nej, men jag tänkte att en stor fråga för de gröna både i Tyskland och i EU-parlamentet har ju varit just att de redan fattiga ska inte betala för klimatomställningen. Hela diskussionen nu om elprishöjningar som vi kommer att se, och energifattigdom är ju det nya begreppet som diskuteras överallt. Här har ju kommissionen tänkt till. I paketet så finns ju förslag om en social fond för att hjälpa till med omställningen och också kunna helt enkelt betala pengar till hushåll som drabbas. Det här är väldigt viktigt för de gröna. Det här är väldigt svårt för ett land som Sverige till exempel, för att det innebär EU-pengar då som ska fördelas till återigen att de rika ska stötta de fattiga eller så. Och det finns en väldig skepsis mot de här förslagen, för att också att det innebär att man tar alltså intäkterna från utsläppshandeln som man då ska ha på både trafik och på bostäder ska gå till sån här, alltså att jämna ut skillnader och stötta de som drabbas och sådär. Jag tror att Socialdemokraterna i Tyskland och de gröna kan nog ha en samsyn kring det här, men frågan är var Liberalerna står, eftersom det innebär, jag menar, de är ju så väldigt mycket emot en skuldunion och transfereringar, och de vill ju inte se det. Om man ser på Tysklands roll historiskt i klimatfrågan i EU så har ju tyskarna varit en bromskloss och alltid sett till den egna industrin och så. Men det här har ju börjat förändras nu eftersom även näringslivet nu vill ligga i täten i den här teknikomvandlingen. Men jag tror oavsett så kommer ju Tyskland nu att driva en mer aktiv och mer, liksom, vara mer pådrivande i klimatpolitiken i EU också. Det tror jag faktiskt. Mm.
Jag tänkte att vi ska riva av några andra ämnen som jag har skrivit upp här på en lista. Göran, om du tar den här. Det verkar ju som att Liberalerna och de gröna har väldigt lika syn på Kina. Vad kan det ha för betydelse? För Angela Merkel, hon var ju så stolt när hon fick till det här investeringsavtalet med Kina.
Det var precis innan nyår i tyska ordförandeskapet. Ja, nej, men det är sant. Och om man ser på de partierna så betonar de ju saker som mänskliga rättigheter mer. Att kanske vara lite hårdare. Inte bara ha så att säga dialog som jag har varit Merkel och även SPDs linje visavi både Ryssland och Kina egentligen. Så har de här två partierna kanske lite mer så här principståndpunkter som man vill driva. Å andra sidan så ska man tänka att de har varit i opposition under ganska lång tid och då kanske det är lättare att företräda de här ståndpunkterna. När man kommer i regeringsställning så kanske det finns ett inslag av pragmatism eller kompromiss som också kommer genomsyra den. Men jag tror ändå att några av de här är lite stramare, lite mer benägen att sätta in liksom hårdare signaler eller verktyg visavi både Ryssland och Kina kan man förvänta sig.
Mer moral i utlandsfrågorna.
Så tror jag nog man ska tänka. tillbaka. Och det är klart, man kan ju påminna sig här tillbaks till förra gången de gröna satt i regering. Det var ju koalition med Socialdemokraterna. Då hade man ju utrikesministerposten med Joschka Fischer och hade det som ett viktigt politikområde där man just förde såna här principfrågor. Och det finns ju inom de gröna till exempel också en tradition av pacifism, alltså att vara väldigt så förespråka liksom fredliga lösningar, engagera sig i de här storpolitiska frågorna, som jag inte riktigt kan bedöma hur stark den liksom strömmen är just nu, men den finns ju där i alla fall.
Mm. Susanne?
Nej, men så kan man ju se, alla de här partierna, alla tre har ju sina program att de vill ha en europeisk armé och allt möjligt, men en sak är ju ord i ett partiprogram och en helt annan sak är verkligheten när det gäller Tyskland, där ju tyskarna har varit extremt långsamma och tvekande när det gäller att satsa på försvaret och på att bygga upp en egen militär förmåga. Och det här det är mycket fina ord, men det är ju väldigt ovisst vad som kommer ut av det. Mm. Så att, och om det kommer att bli något mer konkret, det tror jag knappast. Utan jag menar att den tyska linjen som är det här att avvakta mycket kommer säkert att bestå i många frågor.
En annan punkt här på min lista, det är NATO och USA. Kan man tänka sig att NATO och USA andades ut lite, att Die Linke blev så litet och inte är aktuellt för någon koalition? Eller hur kommer relationen med NATO och USA, kan den påverkas av en ny regering?
De andades säkert ut, för Die Linke vill ju liksom ut ur NATO och avveckla allt som har med militär att göra och knyta en nära band till Kina och sådär. Så att där är ju de andra partierna, och vilken koalition det nu blir, de är ganska enade att de står bakom NATO och vill så att säga någon slags återstart med relationerna till USA, som ju har skadats av fadäsen i Afghanistan, inte minst nu. Och det är så att de gröna rent principiellt är lite mer återhållsamma. De står inte bakom det här 2%-målet för försvarsutgifter, vilket FDP-liberalerna gör. Men å andra sidan har de gröna, och det kan ju påverka sen, lite mer en liknande linje som Socialdemokraterna här. Det har varit en debatt inom Tyskland nyligen om att Socialdemokraterna inte ville ha beväpnade drönare. Och det vill inte de gröna heller. Och då har man sagt, hade vi haft det i Afghanistan så hade våra soldater skyddats bättre och så. Så att där kan det faktiskt vara så att egentligen FDP skulle vara mer på linje med resterande NATO-länder, medan de gröna och Socialdemokraterna kan komma att prägla en framtida tyska regering. Mm. Så att det kan bli lite förändringar faktiskt.
Mm. Vi ska säga det att Die Linke är ju Vänsterpartiet, och FDP som vi säger, det är ju samma som Liberalerna också.
Precis.
Susanne?
Nej, men en fråga som ju faktiskt en kommande regering nu måste ta ställning till som rör NATO, det är ju de amerikanska kärnvapnen framtid i Tyskland, som man har liksom skjutit på. Och här finns det ju en väldigt stark opinion både i Socialdemokraterna och i de gröna att man vill inte ha amerikanska kärnvapen på tysk mark. Här måste man ju nu fatta beslut om att de här flygplanen där de här ska användas om det blir aktuellt, de är gamla och måste ersättas, och här måste det till ett beslut. Det där, ingen vill ju tala om liksom att Europa lever under det amerikanska kärnvapenparaplyet. Det vill ju inte NATO heller prata om. Men det är ju faktiskt så att USA har kärnvapen på plats i Tyskland. Och jag vet inte vad det skulle innebära, om det där blir en fråga om när och hur mycket den kan splittra. Jag vet inte hur ni andra bedömer det.
Har du någon tanke där, Göran? Det är orättvis, eller det är taskigt att ställa svåra frågor, Susanne, för att ställa till det för övriga gäster. Men
jag kanske kan säga någonting. Jag tror att det är en svår fråga, inte minst med tanke på Tysklands historia. Alla demokratiska partier är alltid återhållsamma när det gäller att Tyskland ska gå in militärt någonstans eller liksom öka den militära närvaron. Men samtidigt så tror jag I takt med att det blir liksom yngre generationer som tar över allt mer nu, så stiger också medvetandet att man på något sätt behöver förnya och att det behövs en gemensam diskussion, så att alla verkar vara öppna att diskutera med olika partners, och alla verkar också vilja att EU tar en större roll i de diskussionerna. Det betyder inte att alla genast vill ha en EU-armé, men samtal vill man ha.
Man får en känsla, Göran, av att det kommer bli mycket rivigare. Här har vi haft Angela Merkel i 16 år som hennes specialitet är att inte fatta några beslut. Och här får vi in två pigga partier som vill få till förändring. Kommer det bli ett mycket rivigare EU och krångligare EU, och dessutom då en större risk för regeringskriser i Tyskland?
Ja, det är svårt att säga något exakt svar på den frågan, men jag tror att om vi tänker oss att det skulle bli en sån här kallad trafikljuskoalition, om det är grundtipset, ja, då finns det ju faktiskt förutsättningar till en ytterligare samsyn faktiskt, inte minst mellan Tyskland och Frankrike, om det nu också blir återval av Macron och så. För att de partierna ligger liksom politiskt sett, Europapolitiskt sett, närmare delar av de andra länder som finns, men kanske också närmare sådana tankar som finns både i Europaparlamentet och kommissionen. Så att vad jag vill säga är att den typen av koalition, ja, det kanske gör att det kan öka takten på av integration i vissa hänseenden och vara mindre rivigt, som du just säger.
Mm, just det.
Samtidigt så är det klart att en spretig koalition ska hålla ihop. Av tradition så blir det ju sällan regeringskriser i Tyskland eftersom man har så här konstruktivt misstroendevoten. Det vill säga, för att en regering ska falla så behövs det att det finns ett alternativ. Det har ju hänt någon gång i historien. Men det talar ju för att när väl en regering är på plats, av tradition i alla fall, så brukar den ju bestå.
Just det, och det är därför det tar så lång tid att förhandla fram det, för att det ska hålla. Jag har en till... En till grej på min lista här som jag tänkte testa på dig, Göran. Jag vet inte om det finns något svar på det, men EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon är ju kristdemokrat. Har det någon betydelse för henne att om då hennes parti tappar makten eller åtminstone blir väldigt mycket försvagat?
Ja, man kan säga så här att hon har bedömts att ha väldigt täta band och till Merkel, haft den här anknytningen till det partiet. Å andra sidan, i hennes roll så måste hon ju företräda hela unionen, och dessutom så är det ju så att kommissionen är ju inte rent politiskt sammansatt, utan det är ju mer av vad ska man kalla en europeisk samlingsregering, så att den politik som hon företräder måste liksom sammanväga och sammanjämka väldigt många olika intressen. Så att där tror jag inte så precis den betydelsen kanske är stor. Sen är det klart att har man en lite mindre koppling kan ju det också öka hennes trovärdighet faktiskt. För vissa kan ju vara kritiska till von der Leyen och tycka att hon står lite för tätt i tätt samband med både då Merkel men även andra centrala ledare. Men däremot på det här partipolitiska spåret så tänkte jag en sak som är lite intressant med, skulle det nu bli Scholz som blir kansler, ja, då är det faktiskt så att de fem största länderna i EU skulle styras av premiärministrar som inte kommer från den här kristdemokratiska konservativa familjen, det som inom EU kallas för EPP. Och som jag har varit en så stark dominerande kraft, ofta haft premiärministerposter, ofta haft en väldigt stor och viktig roll i Europaparlamentet. Alltså inget av de stora länderna styrs längre av som politiker med den inriktningen. Ja, det kanske kan få konsekvenser också för den övergripande inriktningen inom EU. De länder där det fortfarande finns då starka kristdemokratiska eller konservativa partier, ja, de är i huvudsak bland de nyare medlemsstaterna, som säger, i central- och östeuropa. Medan de mer västeuropeiska, äldre medlemsstaterna, ja, där ser vi mer socialdemokrater, liberaler eller som i Italien en så här obestämbar politisk riktning.
Susanne?
Nej, men jag såg Spaniens premiärminister Pedro Sanchez, som ju är socialdemokrat. Han gick ut igår och välkomnade och gratulerade Olaf Scholz och var väldigt glad över att Tyskland nu då sannolikt får en socialdemokratisk kansler. Och han trodde ju att det knyts förhoppningar, om man säger så då, från de här länderna att om en mer aktiv tysk politik, och kanske det de hoppas på är ju en fortsatt tysk stöd för en mer aktiv ekonomisk politik. Och nu vet vi ju inte hur det blir med det, men det lutar väl åt ändå att det kan bli så. Att, och då finns det med stora länder som Frankrike som vill se nu att den här återhämtningsfonden, man kan göra det här igen. Det vill även, det vill italienare och det vill spanjorer. Och kanske får de Tyskland med sig, så att det blir en ny inriktning på Europasamarbetet.
Mm. Louise?
Ja, en fundering som jag har i samband med det är att om det nu blir en starkare fokus på både klimatfrågor och mänskliga rättighetsfrågor i den ny tysk regering, kan det leda till mer så att säga spänningar mellan Öst- och Västeuropa inom EU?
Mm. Göran.
Man har ju ofta tänkt att Angela Merkel, en av hennes bestående saker i Europasamarbetet, har just varit att hålla ihop. Kanske inte var den som intar de spetsiga ståndpunkterna, inte var tidigt ut, men var samlande kraft. Och just kring den här öst-väst-klyftan, där har hon ibland blivit kritiserad också för den här försiktigheten. Det har vi hört inte minst i relation till den här frågan om rättsstatens principer och hur politiska utvecklingen är i vissa av de nya medlemsstaterna, där Merkel ofta har liksom försökt att spela ner konflikter istället, försöka samla EU. Får man mer principer och mer liksom, vad ska man säga, principdriven politik från Tyskland, ja, då är det ju möjligt att de här spänningarna också blir mer markerade, accentuerade.
Du får hjälpa mig med den sista grejen här på listan som jag har. Nord Stream och relationer med Ryssland, det har ju att göra med det här som vi har pratat om, den här mer moraliska utrikespolitiken. Men vi vet ju att de gröna är emot den här gasledningen, enorma gasledningen som snart är färdigbyggd och ska tas i bruk då mellan Ryssland och Tyskland. Hur problematiskt kan det där bli?
Ja, liberalerna är ju inte heller för, kan man uttrycka det som. Och de har väldigt tydligt sagt att de tycker att det är EU som behöver ta det där beslutet gemensamt om den här som nu är färdigbyggt. Och det finns liksom en överenskommelse med att USA inte ska bråka om den. Men det är inte bestämt att den verkligen ska tas i bruk. Och det tycker liberalerna att EU ska ta beslut om, och de gröna tycker att den ska inte tas i bruk, för man vill inte utsätta sig för att Ryssland kan utöva påtryckningar via den.
Vad tänker ni andra om relationen med Ryssland, Susanne?
Men det här är ju inget beslut som EU kan ta, det har man ju redan utrett flera gånger. Det enda EU kan göra är att se till att Gazprom uppfyller EUs lagstiftning, men man kan inte fatta något beslut om det här. Men visst är det ju problematiskt att det här beroendet av Ryssland för naturgas, och det ser vi ju inte minst nu när elpriserna går upp på grund av att det råder brist på naturgas i Europa. Så att det här är ju en svår fråga, men diskussionen nu blir väl snarare hur mycket gas ska de få pumpa genom den där gasledningen, inte att den inte blir av eller inte tas i bruk.
Jag tänkte så här på slutet att jag ska få komma med en liten input här. Jag har funderat mycket på det här, om det blir Armin Laschet, Kristdemokraten, eller Socialdemokraten Olaf Scholz. Så jag tänker så här med Laschet, att det kanske till slut är hans egen partiunion som stoppar honom. De vill inte att han ska gå runt och göra misstag i rampljuset i 4 år. Han kan ju inte ens äta en glass riktigt, var det någon som sa. Och han gör de här klavertrampen, verkar det som, hela tiden. Vi är lite elaka mot Laschet, ska jag säga. Men det skulle ju då tala emot Laschet. Men det som skulle kunna tala emot Olaf Scholz, det är ju att det blir en trafikljuskoalition. Och i Tyskland så vägrar man ju gå emot rött. Så det kan bli krångligt att regera med Socialdemokraterna. Gillar ni Mupparna förresten?
Ja.
Ja. Lyssna här. It's not that easy being green. And Kermit the Frog. Kermit the Frog sang. It's not easy being green. Do you remember that one? I want you to know that he was wrong. He was wrong. It is easy. It's not only easy, it's lucrative, and it's right to be greeny. But he was also unnecessarily rude to Miss Piggy, I thought, Kermit the Frog. It's not that easy being green. Det är alltså Storbritanniens premiärminister Boris Johnson som håller tal, ett seriöst tal här till i FN, och han pratar om klimatfrågan och hur viktigt det är att vi sätter fart nu, och på typiskt Boris Johnson maner, och han säger att Kermit hade fel. Det är lätt att vara grön. Det här har blivit en liten snackis i Storbritannien. Är det ett bra knep, tror du, Göran, att använda den här typen av humor?
Humor är underskattat, tycker jag, generellt sett. Sen såg jag väl vissa brittiska kommentatorer som inte kanske var så roade av att använda just det här forumet, som ändå ganska seriöst, till att ha den här typen av skämt. Men vad vet jag.
Men det låter väldigt roligt, Louise.
Jag skulle kunna spinna vidare på det här skämtet faktiskt. Alltså, med tanke på vad du sa om Laschet. Inom Kristdemokraterna pågår ju absolut bakom kulisserna väldigt tydliga strömningar som tycker att han kanske inte är den rätta att eventuellt leda en regering. Och om det skulle bli så att man ändå skulle komma in där i förhandlingar, att det kanske var någon annan. Och då tänker jag spontant på att Markus Söder, som ju ville bli kanslerkandidat, Kristdemokraterna i Bayerns chef, han framträdde ju på en karneval som Shrek och var alldeles grön.
Ja, Kermit och Shrek. Susanne, har du sett bilden annars från Storbritannien med bilköerna vid bensinmackarna? Det är ju Brexit-relaterat det här. Vad tänker ni om det?
Det är ju brist på europeiska lastbilschaufförer, så de får inga varor och ingen bensin.
Vid en intervju här efter tyska valet så fick Olaf Scholz en fråga från en brittisk journalist som såklart handlade om just den här frågan. Många tycker väl att det mest brittiska han intresserar sig för. Men hur som helst så gav Scholz dels ett svar på engelska, vilket inte alltid hade varit givet, men som också var ganska tydligt att han utnyttjade det till att göra en politisk poäng. Att ja, inom EU har vi fri rörlighet för arbetskraft, så att de här problemen kan åtgärdas om man har brist på arbetskraft. Och dessutom så la han in en punch att sen så får man väl fundera på vad man har för system och vad man betalar olika yrkeskategorier. Så att bara för att säga att han använde ju det här för i ett politiskt syfte, gav sitt svar. Och sen var det väl också intressant att den tyska, så att säga, den här linjen i förhållande till Storbritannien nog kommer bestå även med Olaf Scholz som kansler.
Mm. Det har blivit mycket i Tyskland den senaste veckan. Det blir väl skönt nästa vecka att få börja prata om allt annat som händer i Europa också, även fast det är spännande med Tyskland. Tack så mycket, Louise Steinberger, tack Susanne Palme, och tack också till Göran von Sydow som är chef för CIEPS. Och tekniker har varit Jakob Gustafsson, producent Ulrika Bergqvist, som nu lämnar Europapodden för att fokusera på en annan podd som heter Gräns, som är jättebra, och den ska ni också lyssna på. Tack så jättemycket, Ulrika. Jag heter Claes Aronsson. Tack för att ni har lyssnat.